har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javius, chefstrateg på SEB, banken, inte centralbyrån. Det är onsdag den 12 oktober när vi står här, och vi ska idag prata om huruvida centralbankerna är på väg att mjukna. Det finns en del som talar för, men också rätt mycket som talar emot. Här hemma ska vi snart, ganska snart i alla fall, få en budget. Och vi ska försöka prata igenom avvägningarna där mellan att stötta elprisplågade hushåll och att inte sabotera för Riksbanken, som ju med näbbar och klor försöker få ner inflationen. Ingen lätt balansgång. I den andra halvan får vi spaningar i vanlig ordning, och till slut får vi veckans viktigaste. Det är upplägget. Innan vi börjar med allt det här så tänkte jag, Annika, att vi kort bara ska gå igenom morgonens färska mätning av inflationsförväntningarna som görs av Prospera på uppdrag av Riksbanken. Och det var ganska bra nyheter för Riksbanken, får man säga. Det hände inte så mycket i de där förväntningarna.
Nej, Riksbanken är ju framförallt fokuserade på de längre inflationsförväntningarna. De korta är ju vad de är, men det är ju viktigt att man har förtroende på lång sikt. Och där var det i stort sett still, någon tiondel ner. Så att det var ju allt annat lika, var det i alla fall inte sämre nyheter för Riksbanken.
Just det.
Men de är ju ändå i ett akut läge.
Jo, nu, men det hade kunnat bli ännu värre.
Det hade kunnat bli mycket värre.
Där, om man tittar på den här målvariabeln då, KPI. Inflationen, eller KPIF som jag har fått höra att man absolut måste säga om man jobbar på Riksbanken. KPIF är förbjudet där. Så var det 2,3. Johan, det är ju visserligen över inflationsmålet på 2, men det är där den har legat de senaste månaderna. KPI, som Annika var inne på, tror jag till och med var ner någon tiondel. Så att det är väl ett acceptabelt inom ett toleransintervall, eller?
Absolut. Och det är det här visserligen då finansmarknadsaktörerna som gör den här mätningen. Då, så att den är väl inte lika tung som den som också innefattar arbetsmarknadens parter.
Just det, som vi fick förra månaden. Stora Prospera. Ja. Okej, okay. Men så att i alla fall, om något, lite goda nyheter får man säga, kom nu på morgonen.
Du på står... marginalen.
Ja, okej. Okay. Du är tveksam. Ja. Bra. Då tar vi oss an dagens första huvudämne. Det har ju varit lite till och från här huruvida centralbankerna, som ju har liksom samordnat höjt räntorna i den snabbaste takten på 40 år, ska börja mjukna lite. Samtidigt så har vi ju en inflation som på de allra flesta håll är långt över vad de kan känna sig nöjda med. Men där det då börjar knaka lite i systemet på sina håll. Storbritannien har ju verkligen varit på tapeten både i förra veckan och här nu igår kväll. Vi ska kanske återkomma till det. Men även från USA kommer det en del varningar om att liksom kreditmarknaden, att det börjar blinka lite rött. Vi fick en ny prognos från IMF igår där de sa att det finns risker mot den finansiella stabiliteten, samtidigt som de tyckte att riskerna var ännu större med att inte fortsätta höja räntorna visserligen. Men det här är åtminstone en diskussion som pågår där ute. Annika, om du bara ger din bild av hur snacket går och hur du tänker kring det.
Jag tycker det är bra att det börjar knaka. Jag tycker det är bra att man börjar ifrågasätta de här extremt snabba höjningarna. Om vi tar Sverige som exempel, där Riksbanken höjde med 100 räntepunkter vid senaste mötet, så är det ju mycket svårare att veta hur det biter på hushåll och företag än om man tar 25 punkter i 4 gånger istället. Då hinner man ju se, nu börjar de må dåligt, nu börjar de bli riktigt dåligt, nu kan vi stanna. Och därför så är jag glad att man nu börjar höra lite nyanser från olika centralbanker. Och min önskan nu är faktiskt att vi får in svag ekonomisk data, för det gör att de kanske lugnar ner sig lite och inväntar konsekvenserna. Och det är ju så med penningpolitik. Även om många lånar till rörlig ränta bland hushållen i Sverige, så är det ändå så att det är en viss eftersläpning innan det får effekt. Och då är ju risken att man helt enkelt höjer för mycket och för länge och trycker in oss i en kris. Och för svensk del så handlar det ju om bostadsmarknaden. Så att jag tycker det är bra att det knakar, och jag tycker när man tittar på Riksbanken, vi är ju ändå i Sverige, så de är ju fyra av dem som sitter nu som kommer vara kvar efter årsskiftet. Och jag tycker två av dem har börjat bli lite mer nyanserade. Det är bra.
Flodén och Breman antar jag att du syftar på.
Ja, jag hoppas att de är kvar. De andra är mer rigida i sitt sätt att resonera. Jag hoppas att därför att de får svag data så att de också blir lite mer ödmjuka inför den chock som man faktiskt utsätter hushåll och företag när man höjer på det här sättet från extremt låga nivåer under lång tid till chockhöjda ränta på väldigt kort tid.
Ja, Johan, om man liksom lite drastiskt ska formulera så är väl centralbankernas hållning ungefär att den gärna en ordentlig recession men helst ingen finanskris. Och det finns ju vissa tecken på, återigen framförallt Storbritannien där ju räntemarknaden har gått bananas och pensionsbolagen plötsligt satt väldigt skrynkligt till likviditetsmässigt framförallt, inte solvensmässigt, hoppas vi. Men hur ser du på den här diskussionen?
Nej, men bara det att man ställer frågan huruvida man väljer mellan en finanskris eller att nå inflationsmålet och strama åt. Alltså det, för mig är det är en fråga som man inte skulle ställa.
Nej, det var ju bara jag som ställde frågan. Nej, men jag tror att det är så tankarna
det är många, går lite. Precis, ja. Så det är många centralbanker som ändå verkar tänka i de banorna. Och det tycker jag är så fel. Därför att man måste alltid fråga sig, är det här inflationsmålet och att nå dit så snabbt som möjligt, är det värt priset? Och jag tycker att det finns stor anledning att säga att det var inte värt priset när vi försökte få upp inflationen med extremlåga räntor. Och det är inte värt priset att nu med alla tillbudstående medel och chockhöjda räntor försöka få ner inflationen väldigt snabbt till 2%. Kostnaderna är helt enkelt för stora. Och de här snabba räntehöjningarna, när man svänger 180 grader från centralbankernas sida och börjar höja i en takt som vi aldrig har sett tidigare. Det är klart att det skapar problem för finansiell stabilitet, eller riskerar att göra det i alla fall.
Mm. Nu, då är det tydligt vad ni tycker, nämligen att det kan finnas en rätt stor poäng med att lite avvakta och se vad de höjningar som redan har skett har för effekter. Om vi går över till hur tror ni att det blir? Vi fick ju från Reserve Bank of Australia då i förra veckan, de höjde med 25 punkter, det var väntat 50, det tog som ett tecken på att det hade börjat. Sen fick vi väldigt, eller sådan jobbstatistik från USA som inte riktigt var vad Fed kanske hade önskat. Å andra sidan ett tal här om kvällen av Brainard, inflytelserik Fed-ledamot, som nog tolkade som att hon gärna tar en paus efter december. Hur tror du att det blir, Annika? Vi går över dit.
Jag tror att det är lite olika mellan olika centralbanker, för det ser olika ut mellan länderna. USA är ju fortfarande starkt och har större behov av att bromsa ekonomin än till exempel vad man har i euroområdet då för ECBs del. Sen tror jag också att det beror väldigt mycket på data. Jag tror inte de har bestämt sig, utan jag har hela tiden sagt under den här hösten att när vi är vid årsskiftet någonstans, då kommer vi veta hur mycket det här faktiskt har bitit. Och förhoppningsvis då så lugnar man ner sig. Men det som jag också tänker på, det som Johan sa, att det är också viktigt att påtala att det här inflationsmålet är ju ett verktyg för att skapa stabilitet i ekonomin. Jag har sagt det här flera gånger, men det verkar som man måste påminna om det gång på gång, och centralbankerna verkar tänka att det är det som är målet, och då blir ju konsekvenserna som Johan var inne på, att det är ett val som man inte, helt enkelt inte borde göra. Det är klart att kostnaderna är för höga om man hamnar i en djup kris.
Mm. Hur tror du att det blir, Johan, om vi...
Jag hoppas,
i och med att du inte får bestämma.
Nej, precis. Jag hoppas ju och tror att centralbankerna kommer att besinna sig och faktiskt ta mycket större hänsyn till de negativa effekter för ekonomin som de här höjningarna får.
Tror du att det krävs att någonting går sönder någonstans innan det blir så, eller kan man få en broms innan dess?
Ja, men jag tror inte nödvändigtvis att det krävs att någonting går sönder, och då har man liksom... tycker jag gått för långt. Men i någon mening så, när man ser vad Brainard är inne på till exempel, det är ju det här att nu, när alla gör det här samtidigt runt om i världen, då blir effekten större än om bara en centralbank, till exempel bara Fed, gör det här. Amerikanska företag kämpar med en jättestark dollar. Det kommer också börja sätta sig på tillväxten och utsikterna för amerikansk industri framöver. Så att man måste ta det lugnare och man måste invänta och se vad är effekten av det vi redan har gjort.
Ja, Annika, du vill in.
Jag vill bara förtydliga att när du pratar om något som går sönder och vi pratar om att det finns spänningar i systemet som gör att man hamnar i kriser, du nämnde pensionssystemet till exempel i Storbritannien, så vill jag bara påminna om att de spänningarna, det är ju inte pensionsbolagen som har gjort något fel, utan de har agerat i de marknader som har varit, men systemen är inte riggade för de här stora kasten. Och vem är bakom kasten? Ja, det är centralbankerna. Så jag tycker även ur det perspektivet så ramlar ansvaret tillbaks på centralbankerna som har gjort den här 180 omsvängningen, att man först rationellt agerar som pensionsbolag eller vad det nu är för sådant bolag, och sen ser verkligheten helt annorlunda ut på väldigt kort tid. Det är problematiskt med de spänningarna vi har.
I Storbritannien ska man väl säga fick ju Bank of England lite hjälp av den nya regeringen förvisso med den här minibudgeten.
Absolut, men vi har många år, alltså 10-15 år med lågräntepolitik som har gjort att företag, bolag och så vidare, hushåll, har agerat på ett visst sätt. Och jag tror att det finns en uppenbar risk när svängningarna blir så här stora, så kommer kanske fler politiker, beslutsfattare fatta irrationella beslut för att man rycker i ett snöre och förstår inte riktigt konsekvenserna i andra ändan. Det händer väldigt mycket när det är så här spänt. Och då gäller det ju att någon är där och plockar den kniv som faller. Men jag är inte alldeles säker på att vi kan se dem alla gånger. Och då är det, nu lyckades Bank of England, men det är ett ganska högt pris. Det var ju inte alls vad de hade tänkt att göra.
Ja, och det blir spännande att se det senaste där, om vi ändå måste ta upp det. Det är att de vände på en femöring och började återigen köpa statspapper. Det ska de ju sluta med på fredag. Det har väl funnits en typ av förväntan om att nej, så snart kanske de inte kommer sluta. Men igår kväll då så sa ju Andrew Bailey, chefen för Bank of England, att jo, men ni har till på fredag på er att städa upp det här, sen slutar vi. Spännande utveckling närmaste dagarna i Storbritannien kan man ju tänka sig. Okej, men om vi sammanfattar det här då, så ni tror och hoppas och tycker att det borde bli lite lugnare utveckling från centralbanken och någonstans kring årsskiftet säger du att vi förmodligen har fått in så mycket statistik att vi ser åtminstone vilka effekter det som har gjorts har haft lite mer än vi har nu.
Jag hoppas att det blir så. Däremot är jag lite orolig för om vi får en kassvinter, att energipriserna fortfarande håller upp inflationen och att de då inte mäktar med och säga att vi stannar trots att vi är på väg in i en lite för djup sättning.
Ja. Då går vi vidare. Som jag sa så var det ju den brittiska minibudgeten som var kanske inte den grundläggande men den utlösande orsaken till den här senaste krisen de har där, de i pensionsbolagen. Och även här i Sverige ska vi få en budget. Först ska vi få en regering, men ja, så småningom ska det bli en budget. Och det är ju en svår balansgång, inte bara för den som troligen blir då svensk finansminister Elisabeth Svantesson, men även andra där man har hushåll och även företag som plågas av inte minst höga elpriser och samtidigt centralbanker som försöker få ner inflationen och inte vill ha en massa allmän efterfrågestimulans. Annika, hur ska man hitta rätt i den här avvägningen? Det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Men jag tror det är klokt att man har respekt för varandra och försöker samarbeta i så god mån som det faktiskt går. Det blir kontraproduktivt och priset kan ju bli väldigt högt som det blev i Storbritannien om man har en regering som ger med ena handen och centralbank som försöker ta med andra handen. Så att i samarbete i möjligaste mån. Men sen beror det ju också lite på hur utsatta hushåll och företag blir. Och om igen, kommer vi tillbaka till vintern och blir en riktigt besvärlig vinter och så vidare, så skulle jag bli förvånad om vi inte får se någon form av tak och stöd för energipriserna till exempel.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Exempel, som ändå driver på efterfrågan. Och det är då man behöver ha liksom det här samarbetet att göra kloka bedömningar tillsammans, penningpolitik och finanspolitik. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att påtala, inte minst ur ett svenskt perspektiv, att just nu pratas det väldigt mycket om breda stimulanser. Om vi verkligen vill liksom vara kloka, då ska vi ju ha riktade stimulanser till de som verkligen är utsatta. Och det är inte det som till exempel amorteringskravet är. Utan då handlar det om de som är väldigt svaga i samhället. Och det kan man nog alltid göra, och det tycker jag är klok politik också. Det är klart att man ska kunna äta sig mätt i Sverige.
Ja. Johan, om vi försöker få ner i lite kronor och ören eller kanske procent. I valrörelsen pratade du om liksom, otroliga belopp, 90 miljarder till elprisstöd och liknande. Alltså 55 miljarder är ju 1% av BNP. Vad kan vara vettigt här, liksom, att den här, just den här avvägningen då, mellan att inte stimulera efterfrågan för mycket och ändå skydda hushållen? Och sen så finns det väl någon slags en förväntan uppbyggd där ute som man ska leva upp till. Kan vi tänka oss att det blir 1% av BNP under finansiering, i så fall 55 miljarder, eller vad betyder det i så fall för Riksbanken?
Alltså, hur stort elstödet blir och hur det kommer att se ut, det vågar inte jag gissa på. Jag tror att det ytterst handlar det om vad vi får för typ av vinter och hur höga priserna blir. Jag tror att det är väldigt tydligt att alla politiska partier i stort sett är överens om att man ska hjälpa hushållen om det här blir ett stort problem. Och sen så får graden av problemet avgöra hur stort det här stödet blir. Men de siffror som du nämnde, de får väl sägas vara inom det rimliga.
Mm.
Vad som kan anses vara rimligt då.
Ja, men, så, och vad betyder det då för hur tror du Riksbanken skulle tolka det? 1% av BNP i liksom någon typ av...
Ja, men det är återigen liksom, om elpriserna går upp jättemycket och det drar bort en massa köpkraft från hushållen, och man ersätter en del av den köpkraften med det här stödet, så blir det ju fortfarande någonting som netto är negativt för hushållen. Så att
det blir som en rejäl räntehöjning.
Det blir som en rejäl räntehöjning, om än inte en monsterhöjning då, skulle man kunna säga. Ja. Och det tror jag att Riksbanken skulle vara fin med.
Ja, okej. Okay. Annika, tänk, den storleksordningen, skulle det vara något som...
Ja, det är ju väldigt svårt att säga vilken situation vi hamnar i, men ja, det kommer nog bli en hel del pengar, och ja, det kommer bli breda stöd, men jag tror också att Riksbanken kan svälja det. Det som Stefan Ingves och också Erik Thedéen, blivande riksbankschef, har varit ute och kommenterat, det är ju amorteringskravet som man inte vill se att man lättar på. Det är lite mer känslig fråga. Där har ju politikerna tryckt på. Men jag tycker igen att man måste ställa sig frågan, det är ju liksom upp- och nedvända världen här också. Normalt är det ju så att politiker för en politik, och den kan bli lite för god, och då ska centralbankerna dämpa den, eller blir den lite för svagt, och då ska centralbankerna vara där och stimulera. Nu är det tvärtom. Nu är det centralbanken som ber politikerna att hjälpa dem att rätta till. Alltså på något sätt kan man ju ändå förstå att Truss, hon sitter där, hon är nyvald, hon vill göra saker, men hon är helt bakbunden av att centralbankerna har fört en politik under många år som gör att hon inte kan använda finanspolitiken. Och så tror jag det kommer se ut i många länder, att vi har hamnat i en situation där det är centralbankerna snarare än politikerna som sätter agendan, och sen får politikerna städa.
Det är en gammal spaning du hade för något år sedan, eller ett och ett halvt, att det kommer bli en dragkamp om makten lite mellan finanspolitik och centralbanker.
Jag tycker vi ser den ganska tydligt nu, och jag tror att den kommer fortsätta.
Men den spaningen är väl värd att ta upp igen, tycker jag. Mm. Och jag tycker också att vinnaren i den här kampen måste bli politikerna. Jag tycker centralbanken har alldeles för mycket makt idag, och haft under alldeles för många år.
Ja, politiker kan vi rösta
vågen.
Bort.
Nu gör jag vågen här.
Jag
håller helt med.
Det är väldigt synd att det är radio och inte tv just nu, men jag kan intyga Annika gjorde det. Då går vi in på spaningar just. Och den kommer ju inte i repris just idag då, utan det blir andra saker. Johan, du har en optimistisk spaning om pessimism, eller?
Ja, alltså optimistisk och optimistisk. Jag menar, hushållen, de är ju idag jättedeppiga. Och frågan är om vi inte ändå börjar närma oss någon sorts peak i den här pessimismen. Jag tycker man kan börja fundera lite på det också. Vi har inflation och vi har elprischock, och vi kommer få 10% inflation drygt, gissar jag, siffrorna imorgon. Eller på septembersiffrorna helt enkelt. Vi har fallande fastighetspriser, jobbigt på börsen, kronan jättesvag. Detaljhandelsförsäljningen backar 6,1% sista siffran. rekord faktiskt. Man får gå tillbaka till 92 för att hitta då nedgång på 5,3% tror jag. Alltså allt fler tror på recession och så har vi konsumentförtroendet då som går att mäta tillbaka till mitten av 90-talet. Och idag har vi då nivåer som är lägre än de någonsin har varit tidigare då. Så när man ser den här typen av extrema rörelser i olika typer av mätningar, det kan vara sentimentsmätningar eller annat, då tycker jag att då ska man dra öronen åt sig lite och säga att amen, kommer det bli så mycket värre än det redan är nu? Det är nästan så att varje förändring från det tillstånd vi har idag kommer att vara till det bättre.
Det som saknas där är ju att vi fortfarande har väldigt låg arbetslöshet och stark arbetsmarknad. Ja. Det kan bli sämre.
Ja, och förhoppningsvis så kommer i så fall den utvecklingen. Det tar ju lite tid för arbetsmarknaden att reagera, det vet vi ju alla då. Men en sån utveckling kommer förhoppningsvis att ge positiva effekter i och med att centralbankerna då får faktiskt lättare att först pausa räntehöjningar och sen kanske också börja signalera att man faktiskt kommer sänka räntorna längre fram. Då. Så att vi har intäktat väldigt, väldigt mycket elände just nu. Och jag skulle säga att precis för att ansluta till det som vi pratade om inledningsvis. Lite är det ju centralbankerna som sitter med nyckeln till hur det här ska spela ut. Och jag tror och hoppas att de kommer att besinna sig och faktiskt lätta lite på det här trycket som de har skapat och fortsätter att skapa för konsumenter och även för företag.
Ja, jag tycker ändå det var lite optimistiskt.
Och vill man börja leta också efter sådana här små krokar i siffror.
Ja, gärna krokar.
Vår egen bokprisindikator, SCBs bokprisindikator, har faktiskt stigit 2 månader i rad. Fortfarande väldigt låga nivåer, men ändå.
Ja, okej. Okay. Annika, någon kort tanke att liksom det är väldigt mycket elände mentalt inprisat åtminstone. Kanske inte på alla marknader, men ja.
Men Johans analys bygger ju på att centralbankerna besinnar sig. Och då tror jag att pessimismen kanske har peakat. Men jag tycker det är också viktigt att påtala att ja, vi är deppiga som aldrig förr. Men vi konsumerar fortfarande ganska mycket. Så att jag tror att deppigheten kanske har pikat, men konsumtionen kommer att falla. Det kommer komma ifatt oss. Jag tror att många tänker att det är dåligt, men det kommer kännas ännu jobbigare när nästa räntehöjning kommer, när elräkningarna kommer framåt vintern. Och då slutar man att konsumera det som inte är nödvändigt eller som man inte tycker att man har råd med.
Apropå det vi pratade om i början så har ju faktiskt mycket av det som har hänt. Den här 100-punktershöjningen har ju ännu inte börjat trilla in ens i den rörliga räntan. Eller vissa har väl. Men merparten har ju ännu inte märkts där.
Nej, och det är det jag menar. Exempelvis. Någonstans till jul, lagom till jul, så kommer ju det komma en hel del jobbiga kostnadsökningar för många. Och då tror jag, alltså konsumtionen är ju ändå förvånansvärt hög. Det är väldigt stor diskrepans mellan förväntningar och privat konsumtion. Och det är ju inte förväntningarna tror jag som ska upp nu, utan det är snarare konsumtionen som ska ner.
Ja, okej. Okay. Bra, Annika, du har ett helt annat. Du har en viktigare fråga än det som står och går här just nu. Nämligen vad som händer med den kanske egentligen allra största krisen vi har här att ta hand om. Klimatfrågan och hållbarhetsfrågor.
Ja, jag väljer hållbarhetsfokuset för jag tror att det är viktigt att tänka på alla delarna här om man ska lyckas. Men jag brukar säga att en kris eller sämre tider, svåra tider brukar vara kanske det som kan sabba, att vi orkar hålla i. Och jag var bekymrad när pandemin kom, men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av hur EU orkade hålla i. Och då ska man ju komma ihåg att EU har ju varit väldigt drabbat av pandemin, inte minst södra Europa. Men man fortsatte ändå en väldig ambition vad gäller utsläppsrätterna och minska dem i de förslag som har kommit sen pandemin. Och sen kom kriget och då kände jag, nu är det igen sådär. Men man fortsätter fortfarande. Så att, det positiva i det här är att jag tycker att EU imponerar som orkar hålla i det på det sätt de gör. Jag tycker att EU är bättre än Sverige. Jag tror att de flesta svenskar tror att vi ligger i topp, men jag tycker att EU sköter sig betydligt bättre i dagsläget. Har ett mer ambitiöst globalt fokus, vilket är det som är helt centralt. Det här är en global fråga. Det räcker inte att Sverige är bäst i klassen, utan det viktiga är att vi har ett så stort system som möjligt. Nu kan inte vi tvinga hela världen, men vi kan liksom inom Europa jobba med de här frågorna. Riskerna här är ju att centralbankerna knuffar in oss i något som är sämre. Då tror jag tyvärr att då finns en risk att man inte riktigt orkar med. Och då är det kanske många av er lyssnare som sitter och tänker nu, ja men det är väl redan tecken på det, man tar bort skatter på fossilt och man bränner rätt mycket kol och så vidare. Men jag tror man ska se det i ett längre perspektiv. Att om man inte, nu när vi, Europa är ju verkligen i en chock, om man då inte hade stöttat och hjälpt hushåll och företag så att man klarar sig, då hade nog hållbarhetsfrågorna fått stå tillbaka längre än om man under en kort period nu försöker hålla det lite under armarna, blir lite smutsigare på kort sikt.
En taktisk reträtt för att kunna vinna slaget,
ja,
på sikt.
Ja, på sikt. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och när man pratar med unga människor så brukar man säga, men vi har inte tid med det här, det är ju här och nu. Men jo, jag tror att det är klokt att ändå tänka så. För risken är ju annars att vi inte orkar ta upp de här frågorna på många år. Och det har vi absolut inte råd med. Så att allt annat lika tycker jag nog faktiskt att de här frågorna är mer aktuella än vad jag befarade när vi gick in i de här kriserna. Och tar man bankperspektivet som Johan och jag representerar så är ju det superhögt prioriterat fortfarande. Vi pratar enormt mycket om det. Och när jag pratar med näringslivet så de större bolag, organisationer, myndigheter och så vidare, de är ju helt medvetna om att håller man inte på med omställningen, då finns man inte i övermorgon när vi är ute ur den här krisen, utan det arbetet pågår hela tiden.
Ja, också en ganska optimistisk spaning. Då. Så att liksom, sämre än önskat men bättre än befarat. Eller vad man skulle kunna säga. Ja. Johan, någon tanke om detta? Delar du bilden? Eller
ja, nej, men jag delar väl den bilden i det stora hela, absolut. Sen så, jag menar, i grunden så tror jag att väldigt, väldigt mycket om det här. Det handlar om politiker måste se till att folk kan värma upp sina bostäder och ha mat på bordet. Liksom. Och så gör man vad som krävs för det helt enkelt. Så att vi nu ser lägre skatter på en del fossila energikällor och så vidare, det är inte förvånande på något sätt.
Nej,
och det är också rimligt skulle jag vilja säga.
Fullt rimligt, ja. Och man måste så att säga göra det här i en hastighet som ekonomi, hushåll och företag klarar av.
Ja, och återigen, man kan väl konstatera att det har varit ett par rejäla kriser på kort tid här. Så det är inte något normalläge på något sätt, kan man säga. Bra, tack ska ni ha. Då, Johan, ska du få stänga butiken genom att berätta för oss vad som är veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden.
Ja, och det är ju på torsdag helt enkelt, då vi får inflationssiffror.
Och torsdag är som imorgon, ja, den 13 precis. Oktober.
Ja. Och då får vi inflationssiffror från Sverige, men framförallt då från USA. Och Fed håller nyckeln till vad centralbankskollektivet i världen ska göra framöver, så att det är en jätteviktig siffra.
Ja, bra. Då ska vi inte missa den. Annika och Johan, stort tack för idag. Tack alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej hej.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.